Podplay.
Välkomna till den här krimpoddarnas krimpodd, Över min döda kropp. Den rattas ju av mig, Anna Inghede, och...
Av mig, Lena Ljungdahl.
Just det.
Ja, krimpoddarnas krimpodd, Anna. True crime på riktigt, utlovar vi här. Vad betyder det?
Ja, det betyder väl att det här är så nära man bara kan komma en brottsplats. Eller ett... Ja. Vad ska man säga? Alltså, vi tar ju med er in här nu i liksom pudens kärna, det innersta av det rättsliga. Och ändå är ni på behörigt avstånd.
Ja, när vi brainstormade lite kring vad den här nya slogan skulle bli, eftersom vi då skulle starta Övendöda kropp 3.0. Så var det ju såna här saker som att bakom avspärrningsbanden.
Ja.
Precis. Alltså, vi landade inte riktigt i någonting.
Nej.
Krim, det var någon som föreslog krimencyklopedin.
Ja, men det haglade ju mer eller mindre goda uppslag på varianter, ja. Så att säga. Nej, men man kan väl bara konstatera att vi kan lite skit, du och jag. Och det råkar uppehålla sig kring temat krim.
Oftast.
Ja,
oftast. Vi gör små sidsteg. Chassé in i okänd mark.
Just det, som det heter.
Ja. Men idag så kommer vi att vara mitt i bullseye.
Mm-hmm.
Vi ska i princip återvända till ett ämne som vi har varit inne på vid ett par tillfällen tidigare, men kanske med en annan anfallsvinkel och framförallt med experter på ämnet.
Just det.
Vi ska prata om socialarbetaren som är mitt i skottlinjen. Alltså, vad gör egentligen socialtjänsten, men framförallt ungdomsjouren, för att motverka alla skjutningar och sprängningar och rekryteringar in i gängen?
Ja, men det här är ju superspännande. Jag tror att det är många, många som sitter där ute och undrar just kring detta. Vi har ju, du nämnde ju det inledningsvis, vi har ju varit inne på det här temat lite grann. Jag tänker till exempel när vi pratade om Tidöavtalet och vissa framgångar man har gjort i Danmark och hur tyvärr Tidöavtalet inte pratade jättemycket om förebyggande insatser så som har gjorts i Danmark. Bland annat tack vare en väl fungerande socialtjänst och riktade satsningar mot då just ungdomar i riskmiljö eller i, ja, för att förhindra så att säga att man kliver in i fel miljö.
Ja, och några dagsfärska siffror som jag inmundigande, som det heter, 470 pers sitter häktade i Stockholmsregionen, alltså inlåsta, kopplat till den här kriminella gängnätverken. Alltså 470 personer sitter häktade.
I detta nu för att alltså?
Exakt.
Oj.
Och det handlar om 70 av dem är liksom de mest prioriterade ärendena, läs de senaste skottlossningarna. Så att polisen jobbar hårt och rättsväsendet, deras förlängda arm, alltså åklagarmyndigheten, eller tvärtom är det väl, jobbar ju hårt med det här. Att politikerna, precis som du kopplar till Tidavtalet, har det som högst upp på dagordningen. Att kvinnor, män och icke-binära och alla andra på gatan har det, så att säga, på näthinnan och också säkert påverkar människors beslut om allt från var de ska bo till hur de låter deras barn röra sig i samhället. Alltså, det här påverkar ju oss alla på jättemånga olika sätt. Ekonomiskt, socialt, känslomässigt, rörelsemässigt och så vidare. Och då blir det ju intressant, dels frågorna, vems ansvar är det att få stopp på skiten?
Mm.
Och det har vi pratat om. Det är vi som föräldrar är ansvariga, vi som fritidsledare, idrottsföreningsmänniskor, vuxna, arbetstag, konsumenter, sluta knarka, du finansierar gängkrig. Alltså alla bär ju något ansvar, men då vart ju du och jag intresserade. Vad är egentligen ungdomsjourens ansvar i det här? De ska ju hålla på med unga som begår brott. Då blir socialen involverad varken man vill eller inte.
Mm.
Om man är under 18. Men också alla dessa orosanmälningar som förmodligen skrivs från till exempel skolans håll på de här ungarna.
Som förhoppningsvis skrivs.
Ja, det var ett bra tillägg, Anna. Och om de skrivs så ska de också förhoppningsvis skrivas med stringens och kunskap. Så att det inte bara är så att någon har spytt ut diverse lösa ord på ett papper. Det vill säga som gör att socialtjänsten inte kan göra någonting vettigt åt saken.
Mm. Ja, men precis. Ja, det här ska ju bli superintressant tycker jag. Jag ser mycket fram emot den här intervjun.
Jag har en fråga till dig. Hur involverad blir du som kriminaltekniker i nuläget? 470 sitter häktade i olika sådär.
Mm.
Hur stor del av ditt yrke påverkas nu för tiden av alla dessa skjutningar och sprängningar?
Ja, det är jättesvårt att ange en siffra där, för att vi är ju ett antal tekniker och ett gäng av oss jobbar i ärenden som är relaterade till detta, naturligtvis. Mm. Det har väl inte undgått någon att även Örebro är ganska utsatt vad gäller skjutningar och med dödlig utgång för den delen också, och så har skett sista åren. Så att, och senast i helgen till exempel hade vi ju två incidenter som väl dokumenterade medialt så att säga.
Och du hade beredskap.
Det är klart, och jag hade beredskap, så det är klart att det här tar otroliga resurser. Det gör det ju.
Mm.
Och inte bara det, det tar inte bara resurser, det orsakar också en enorm otrygghet bland vår härliga allmänhet. Och det är djupt bekymmersamt, såklart.
Mycket. Och man ropar efter hårdare straff, längre straff, mer tvångsmedel. Tvångsmedel i förebyggande syfte. Men hur stoppar man igen? För det handlar ju om att nypa dit de som redan är ute i fisens mossa och vevar.
Yes.
Men hur stoppar man nyrekryteringen? Och lite fråga undrar man ju, går det ens att rädda de här? Om jag ska hårdra det, kan en plysch människa från socialtjänsten på frivillig väg rädda någon som är på väg in? Och i så fall hur? Det var ju de frågorna som vi enade oss om, att de bör ju ställas till någon som jobbar med det. Även om de är lite provokativa kanske.
Ja, precis. Du målar ju upp lite av en nidbild, det får jag ändå säga. Plysch människor. Men kanske är det den föreställning som människor har. Nu råkar jag ju veta att det funkar ju inte riktigt så. Och jag skulle vilja säga, utifrån min erfarenhet som både ungdomspolis och senare kriminaltekniker och allt möjligt, och mina kontakter med socialtjänsten, särskilt människor som jobbar med ungdomar, skulle jag vilja säga att många är ju fullblodsproffs. Många har en förmåga att motivera ungdomar och också faktiskt uppriktigt visa att vi bryr oss om dig. Vi vill inget hellre än att hjälpa dig ur den här situationen. Så jag tror nog att det finns framgångssagor, men det ska bli mycket intressant att se också vilka hinder som ungdomsjouren har och vilka begränsningar de har i sitt arbete. För det tror jag kan ha stor betydelse.
Och jag har ju då pratat med en gammal goding till oss, en kändis. Vi pratar ju alltså om Sos-Pia från avsnittet Skräckhuset 1.0. Som vi både fick höra om och höra henne prata där. Hon är ju numera, jag vet inte hur de har med titlarna där, men chef typ. Och vad är då ungdomsjouren? Jo, det är ju några som söker upp och etablerar kontakt med ungdomar i Stockholms olika riskmiljöer. Och de rör sig bland ungdomarna, och för att skapa relation, det bygger på frivillighet, tillit och respekt. Och de jobbar alla dagar, alla kvällar, alla nätter, alla helger. Och med det så bjuder jag er nu in att lyssna på en intervju med Pia Bodén och Oscar Williamson. Men först går vi på paus. Välkomna tillbaka från pausen. Då har jag förflyttat mig och sitter återigen i Podplays fina studio. Oliver sitter vid spakarna och framför mig sitter två superintressanta gäster, varav en av dem känner ni redan lite grann, kära poddlyssnare. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Ömröda kropp, Pia Bodén och Oscar Williamson.
Tack så mycket.
Och ni kommer ju från ungdomsjouren, så även kallad SOS-Pia. I avsnittet
stämmer.
Om skräckhuset så har vi fått lyssna på dig till och med. Och stifta lite bekantskap. Men idag ska vi inte alls ägna oss åt det. Utan innan pausen så pratade ju vi om att folk dör som flugor i Stockholm. Det skjuts ihjäl. 60, mer än 60 förra året. I år är vi uppe i minst 7, vad jag vet, när vi spelar in det här. Och det är hårdare tag, mer förebyggande och så vidare och så vidare. Och nu är vi ju supernyfikna på vad socialtjänsten gör i allt det här. Men ni ska först få presentera er själva och er arbetsplats. Vem vill börja?
Jag vill börja.
Ja.
Jag heter Pia Bodén och jag är biträdande enhetschef på ungdomsjouren Stockholms stads socialförvaltning. Och vi arbetar med uppsökande socialt arbete riktat mot ungdomar i olika riskmiljöer i staden.
Mm. Det låter som den snutifierade falangen av socialtjänsten. Eller?
Ja, vi arbetar ju i samma typ av miljöer ute väldigt operativt.
Ah, okay.
Men och nära samverkan med polisen. Vi har ju arbetat tillsammans.
Jajamän.
Lena, då var jag anställd på ungdomsskolan. Då var jag som inbäddad socialsekreterare i er spaningsgrupp.
Mm.
Riktigt så nära arbetar vi inte nu, men vi har ett nära samarbete med polis och fältassistenter och andra som också rör sig ute i de här riskmiljöerna som kan vara citykärnan där vi har ett primärt uppdrag och Järvaområdet, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
Och det här ska vi komma in mycket mer på. Spännande, du är hjärtligt välkommen. Och bredvid har Oscar.
Yes, och vi är ju då kollegor och jag är gruppledare för våran filial som ligger i Järva med då ungdomsskolans uppsökande arbete och en del öppenvårdsinsatser också inom socialtjänsten.
Och då sitter ni på en shitload av kunskap, erfarenhet, säkert anekdoter där har gått toppen och också när det har gått åt helvete. Gissar jag. Både på samverkansnivå men på individnivå. Om vi nu sätter kontexten, vad säger ni själva om den här utvecklingen som vi har haft sista åren? Alltså när jag började som polis, då fanns det absolut gäng, det fanns absolut knark, men då sköts det i benen, det var på en helt annan nivå. Klipp till nu. Nu går det till på ett annat. Vad säger ni om den här utvecklingen?
Vi delar din bild. Mm. Helt, jag tror att vi började ungefär samtidigt där vid millennieskiftet ungefär. Och visst, det bråkade som narkotika, det hände saker, det fanns våld. Men den här utvecklingen hade vi nog inte kunnat föreställa oss.
Nej.
För det handlar ju faktiskt om att krigsmateriel används i våra bostadsområden. Det är ju helt galet.
Då tänker du på vapen och sprängladdningar.
Ja.
Nej, och jag tänker för 20 år sedan jag kunde skrika mig hes om att det finns inga gäng, sluta prata om gäng.
Ja.
Och det säger jag ju inte idag, det kan jag ju säga.
Nej, exakt. Utan då var det mer kanske lösa sammansättningar.
Men... Ja, men det var mycket mer alltså kompisgrupperingar som gjorde dumheter och det fanns liksom ingen struktur. Idag är det ju en helt annan situation.
Ja, nu kommer 10 000 kronors frågan och från er horisont, varför har det blivit så här? Jag förstår att ni inte har en 3-punkts svar på det, men vad, om ni får känna någonstans djupt ner i maggruppen, varför har det blivit så här?
Jag måste fega och säga, jag har ingen aning. Jag fattar faktiskt inte hur det kunde gå så snett. Det jag kan se som ändå, alltså, efter att ha följt då ungdomar i Rinkeby. Jag började i Rinkeby 2002. Så liksom, om man bara tittar på Järva-kontexten. Mm. Sådär, så att från att... Så nu verkligen bara alltså, gå på känsla, men från att alla tillsammans rånade värdetransporter på E4-an, ja, till att man började sälja narkotika till varandra och skjuta på varandra. Det ser väl jag som en sån här utveckling. Sen mycket, så här, men det var någonting annat då. Våldet var riktat mot de andra. Mm. Och man stal från de andra och nu går man loss på varandra istället. Det tycker jag är en skillnad.
Ja.
Nej, men jag har också
varit djupa väck
inne, ja, verkligen, och med risk för att inte alls landa i någonting.
Nej.
Som har evidens, så har jag varit inne också på det här med ungdomskultur. Alltså på något sätt, vilket perspektiv väljer vi när vi tittar på det här? Tillgången på vapen är ju en
absolut
del. Men också ungdomskulturer och att det här handlar om unga människor. Vad händer i tonåren? Mycket kan ju bli väldigt stökigt i tonåren. Man tittar på hela rivkulturen med de attributen. Här är det ju också som på något sätt unga människor som är i en kontext där det är helt, det finns inslag av musik, men det är också den här som kombinationen med barn och vapen.
Jag tänker avhumaniseringen.
Ja.
Alltså det här synen på liv och död tycker jag man återkommer till. Vad säger ni om jag säger att när kriget i Ukraina är över så kommer vi ha ännu fler vapen?
Ja,
ja, men absolut.
Jag tjänstgjorde ju i Bosnien.
Ja, just det.
1995.
Inte som socialsekreterare.
Inte som socialsekreterare, utan som
soldat.
Mm. Och just det där har ju varit något som har verkligen krockat i mitt huvud. Mm. Att de vapnen som vi faktiskt försökte, som man plockade av parterna i den konflikten, att de 20 år senare skulle dyka upp på torget där jag arbetar i Stockholm.
Gud, vilken sjuk tanke. Mm. Eller verklighet. Okej, så att ni är förskräckta, till viss del förvånade. Jag tror inte att ni är ensamma om att inte ha svar. Jag tror att det är en cocktail av olika förklaringsmodeller som har lett. Men nu är vi där vi är. Och vad är då socialtjänsten och framförallt ungdomsjourens roll i det här med att stävja, försöka motverka rekrytering, peta i det som redan har skitit sig? Vad gör ni egentligen?
Ja, men jag tänker att vi passar på och ger en liten bredare bild än vad som kanske vanligtvis kommer fram kring socialtjänsten.
Har ni bara plyschoverall på er och sitter och frågar saker som hur mår du?
Inte bara.
Men också. Ja. Kör. Ge oss en bredare bild.
Nej, men man kan väl tänka att det som kanske finns ett, som kanske oftast hamnar i rampljuset, det är ju socialtjänstens mer ingripande åtgärder. Till exempel omhändertaganden av barn.
Mm.
Och det är ju en väldigt, 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 väldigt liten del av socialtjänstens arbete. Så man skulle ju kunna tänka, jag gillar uppdelningen att tänka kring att där har vi den myndighetsutövande socialtjänsten och det som är ekonomiskt bistånd och
placering
och
på hem.
Ja, myndighetsbeslut. Vi tillhör ju vad som jag gillar att kalla den uppsökande socialtjänsten. Vi är ju våra kollegor på myndighetsutövningen förlängda arm i att uppmärksamma ungdomar och genom då det som kallas orosanmälan eller SOL 14.1, socialtjänstlagen, ge våra kollegor ett bra underlag för att kunna komma vidare i sitt utredande arbete. Och sen har vi också den förebyggande socialtjänsten. Där vi har föräldrarådgivning, familjecentraler där BVC, mödravårdscentral, öppen förskola och socionomer arbetar tillsammans, fältassistenter. Så att det finns olika delar. Jag tänker, Oskar, skulle du vilja säga någonting om om den här kedjan?
Jag börjar i, alltså, förebyggande. De allra flesta ungdomar kommer det att gå bra för. Mm. Vi kan hjälpa dem med små tips på vägen med att det är farligt att röka tobak. Vi har information i klassrummen så där. Vi talar om för alla att akta er för det här. Så där. Lite allmän sexualprevention så man inte ska dra på sig onödiga könssjukdomar. Vi har vi pratar om droger. Vi pratar om som allra flesta fixa små lite tips på vägen och gå vidare. Vi tipsar föräldrarna om att vara noggranna med era barn. Även om ni inte riktigt tar någon enstaka fylla på allvar så är det viktigt att ni som föräldrar markerar att det här är inte bra. Så.
Köp så, inte alkohol, köp bjud inte, alkohol, inte hemma.
Bjud inte hemma. Mm. Så det är de här generella grejerna, det är det förebyggande. Och det räcker väldigt långt. De allra, allra flesta ungdomarna och barnen kommer växa upp med sådana här enkla grejer, att men det räcker där. Mm. Så. Sen har vi en liten grupp som testar gränser som kommer vara värre. Det är typiskt sånt som vi som fältare och uppsökare stöter på ute i våra miljöer.
Ge några exempel.
Men ungdomar som snattar och som tar fredagsfyllor och som är ut och härjar. Kanske lite slagsmål, lite för taskiga meddelanden på sociala medier och så vidare.
Mm.
Och där kan vi med ganska enkla medel, så även om det vi kommer få ligga i, absolut. Så. Men med att jobba med att uppmärksamma de här, prata med de här enkelt, samtal till föräldrar, samtal med lärare, att oroa, att markera mot de här, att så här gör man inte, och hjälpa dem på traven. Och kanske med lite enklare färdigheter att komma vidare. De allra flesta kommer att gå bra för då.
Mm.
Sen har vi en liten grupp som behöver specifika insatser. Och det är ju den gruppen som vi sen hittar som de här ungdomarna som skjuter med automatvapen i trappuppgångar. Så det är en grupp som har stora svårigheter. Jag ska inte säga att alla har, alltså det man populärt säger, problem hemma. Men väldigt många kommer från problematiska bakgrunder på olika sätt. Det kan vara föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller på andra sätt inte kan. Och där krävs det mer omfattande insatser. Det allra bästa är om vi kan jobba med att stärka föräldrarna för att jobba bättre tillsammans med sina barn med olika former av öppenvårdsbehandling. Stärka skolgången så att de också har en bas och känner en tillhörighet till skolan och känner att skolan, hela samhället är någonting för mig.
Vid hur tidig ålder kan ni identifiera en person ur den här gruppen som ni tänker den här kommer samhället få problem med om vi inte drar igång en ordentlig insats från olika håll, skola, hem och så vidare?
Jag tror att det är ganska lätt att identifiera dem tidigt som man riskerar att få problem för. Ja. Och det kan man nog säg med bara utifrån min erfarenhet 25% i säkerhet kan säga.
Ja.
Mer träffsäker än så är det inte med den här allra svåraste
gruppen. Om du har en multikriminell storebror?
Jag skulle fortfarande säga 25% säkerhet. Ja, okay. Så stor skillnad är det.
Så upplevde jag när jag jobbade som polis i Skärholmen.
Ja.
Man kunde ju nästan på närpolisen där, alltså det lokala området, man kunde ju nästan pointa ut från start vilka det garanterat kommer skita sig för om vi inte jobbar stenhårt precis just nu.
Precis.
För att kontext, brorsor, skitdålig familj, inga framtidsutsikter.
Ja.
Och så här retroperspektiv så var det ju 100% av 100.
Absolut. Ja. Men du glömde de andra tre.
Exakt.
För de har försvunnit ur ditt minne. Så du minns, den där fjärde som gick illa för.
Ja.
Och det här är problemet med de här. Så fort med lärare säger att man visste redan från förskolan.
Mm.
Så. Sen ska man komma ihåg att den gruppen med de här problemen, det vet jag, Kristoffer Karlsson till exempel har forskat kring sig. Den gruppen, den är så pass liten. Så de som inte har de här problemen och ändå utvecklar de här multiproblemen, de är fler.
Ja, just det.
Så det gör att det går inte att säga det, men vi jobbar bara med den här. Om vi bara identifierar småbrorsorna, då är det lugnt. Det är inte sant. Nej. Vi kommer inte hamna där.
Hur påverkas man då av att växa upp i ett område? För nu har du jobbat mycket i Järva, ni jobbar också liksom hårt i city. Men om man lever och bor i ett område, en kontext som är starkt påverkad av våld, vapen och kriminalitet, om man inte nu hade den här sårbarheten från start och inte hur påverkas man?
Jag tänker, alltså, Det börjar redan från början. Alltså, vi har ju knarkgömmer och vapengömmer på innergårdarna mellan husen där man gräver i sandlådan. Det var ju några unga som grävde upp ett vapen under en rutschkana här för ett tag sedan i Rinkeby.
Sinnessjukt.
Ja, men det är helt sinnessjukt. Så. Och det är klart att är du i en sån miljö och redan lär, och det är dina grannar som säljer droger, och alla i området vet vilka man ska akta sig för. Det finns ett outtalat hot. Man lär sig i ganska unga år att man tittar inte på droghandeln, man tittar åt ett annat håll. Så man ska inte se de här överlåtelserna för att man kan råka illa ut. Det är klart att det påverkar en så. Och då återigen, de allra flesta kommer att gå bra för. De tittar åt ett annat håll, de hoppas att de inte blir rånade på väg till tunnelbanan när de ska till skolan. Eller så får de göra olika anpassningar för att kunna klara sig helskinnade ur det här. Men de som har den här extra sårbarheten...
Alltså, och vad är den? Alltså vad är det som gör att man blir rekryterad?
Ja, jag tänker att har du en bristande impulskontroll,
ja,
i populärt tal ADHD...
Ja, man överrepresentation av MPF-diagnoser.
Ja, men absolut. Ja. Alltså, eller svårt att läsa av sociala koder på olika sätt. Mm. Svårt med den här riskbedömningen. Ja, men då är det klart att du hamnar i situationen.
Skit.
Därför att det är... Det är ju roligt när det händer grejer. Så får du en adrenalinkick av de här grejerna? Nej, men det är klart man kommer in i det.
Identifiera gängen det? Är de så jävla cyniska som identifierar de som är såra och ger sig på just dem? För att de är
Jag är inte så säker på att det handlar om alla gånger. Alltså, de är ju likadana själva.
Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Skit in, skit ut i ekvationen.
Nej, men kaka söker maka på något sätt. Alltså, och det kan till och med handla om att det är... För du vet, någon intervju i någon podd jag hörde med någon som faktiskt tänker att man gör någonting bra, för man hjälper den här killen som inte har någon struktur till ett gott liv, för han kommer tjäna jättemycket pengar.
Ja, gud. Ja, alltså, om du erbjuds saker såsom skydd, identitet, kärlek, uppmärksamhet, och du inte har någonting att väga upp det med, det säger sig själv.
Precis.
Och du är dessutom ung, inte en välutvecklad frontallob och har någon form av diagnos som gör dig ännu sårbar. Det är inte konstigt. Nej. Men vad gör ni då för att sätta en kil däremellan? För vi vill ju ändå inte att de ska rekryteras eller socialiseras in i det här.
Ja, men det där tänker jag är viktigt. Att det vi kan göra på gatan, det är att uppmärksamma, och vi kan ha vissa samtal, men vi kommer inte att komma särskilt långt. Det finns en bild av att är man bara fler socialarbetare ute på torgen och talar de här ungdomarna till rätta, kommer det gå bra.
Mm.
Det är en väldigt naiv syn på det, utan det krävs i första hand öppenvårdsinsatser där man involverar föräldrar och skola och liksom tillbaka till att de här ungdomarna ska komma på spåret. De behöver få hjälp inom psykiatrin med de svårigheter de har och liknande. Det är där som hjälpen finns. Så våran roll som uppsökare, det blir ju att uppmärksamma och fånga in dem och styra in dem åt rätt håll.
Mm.
Förklara för kontoristerna, om man säger så, de socialsekreterare som inte jobbar ute.
De är kamerala uppgifter.
Ja, nej, men alltså förstå hur det ser ut ute. För de är ju inte heller ute på alltså det är ju inte så många som har varit på Rinkeby torg klockan 11 en natt sådär, som faktiskt vet hur det ser ut där ute. Och att då finnas med och förklara miljöerna, förklara vad som händer. Att hjälpa föräldrar att lägga pusslet många gånger. Att vi har sett ditt barn i de här situationerna. Och då är det ju ofta att föräldrarna får en klar bild av att jaha, ja, men det var ju då han kom hem så sent och jag tyckte han betedde sig så konstigt, till exempel. Att vi tillsammans bygger den här bilden.
Men där måste jag säga, jag minns ju när du och jag jobbar ihop, Pia, när man sopar in någon unge under 18. Man ringer SOS 0330 och säger att vi ska hålla ett förhör. Man ringer föräldrar. Det är ju så att säga inte direkt föräldrarna tycker att de vill ställa sig på vår sida, utan man vill ju som förälder väldigt gärna tro att det är något fel eller att man är på ungdomens sida. Hur får du liksom över dem på er sida om de dessutom är en del av grundproblemet, att de är en del av att barnet har blivit så här? Vad har ni för nycklar för att få igång föräldrarna?
Ja, tänker att de allra flesta föräldrarna som vi träffar vill verkligen sina barn väl på olika sätt. Och
men har de förmåga att
Nej, där, och det är ju där stödet kommer, kommer in, och att det är därför det är så otroligt viktigt också med de här lite mer generella insatserna och stödet från början. Och kanske också avdramatisera det här med att få stöd.
Men hur ser stödet ut? Sitter ni vid köksbordet och lär om att vara föräldrar? Eller hur ser det här stödet? Det är för flummigt för mig. Hur ser ett stöd ut?
Men om vi börjar i den bästa världen då, men, tänker så har du träffat, kanske din första kontakt med socialtjänsten är redan på BVC.
Mm.
Att du ingår i ett hembesöksprogram där en BVC-sköterska, en socionom kommer hem och pratar om...
Och vem väljer ut familjen? För jag har aldrig haft en socialsekreterare hemma hos mig med mina barn.
Här kommer det fina i kråksången, att det är en generell insats. Så att där det här utökade hembesöksprogrammet finns, så erbjuds alla det.
Okej.
Okay. Så att då har du fått din första kontakt. Ja. Där du också kan, och då är ju det alla föräldrar. Det är en insats.
I en kontext?
Ja, eller i ett bostadsområde. Ja. Blir ett BVC. Är en kontext. Och då är det sånt som är generellt för vad alla föräldrar som nyblivna föräldrar. Mm. För där behöver vi ju alla. Det är en ny situation för alla.
Och men nu pratar vi inte BVC Vasastan.
Nej, nu pratar vi huvudsakligen ytterstadsområden.
Ja. Det har ni hjälpt till att välja ut vilka som ska få det här då, eller?
Ja, inte just vi. Men på det här är ju utifrån ett familjecentrals liknande tanke där man jobbar tillsammans, och då finns det också att man då får syn på det här utbudet och att stödet är lätt att få. Då kommer ju socionomen hem till dig och som hänger ihop med den övriga socialtjänsten, och att man kan både erbjuda föräldraskapsstöd. Men det blir en kontakt, så att om du sen känner som förälder att här behöver vi sänka tröskeln för att faktiskt söka hjälp och tänka att de här socionomerna var ju faktiskt, de gick ju att prata med. Nu när jag kommer till nästa steg och det är någonting, så kanske jag har en lägre tröskel till att faktiskt vända mig till föräldrarådgivare, som är den förebyggande, på vad vi kallar fri yta, att du kommer och pratar utan att du har ett biståndsbeslut, att det är inget myndighetsbeslut, utan det kan du på enkel väg nå. Och där, det blir ju också en möjlighet att uppmärksamma barn och föräldrar som kanske behöver lite extra stöd.
Allt det här under ramen för frivillighet.
Ja. Yes. Och står vi på den, har vi jobbat med det under lång tid. Så när barnet blir tonåring och vi sitter i den där förhörssituationen mitt i natten på polisstationen. Föräldern är uppringd. Det här kanske har varit ett återkommande problem, eller så är du i sån chock att polisen ringer att du vet inte riktigt vad du ska tänka där mitt i natten. Men du hamnar i alla fall i det här polisförhöret och i det här samtalet med en representant för socialtjänsten. Så har du goda erfarenheter av att du har kunnat få hjälp och stöd tidigare, så står vi ju på någonting.
Då ökar incitamentet.
Och tanken också att vissheten om att det här faktiskt kan vara till hjälp. Mm. Men sen handlar det ju om ett motivationsarbete, inte bara kanske ibland, inte bara med ungdomen, men kanske också med föräldrarna, och samtala kring hur behöver vi gå vidare och vad behöver föräldern göra. Och sen blir ju det till att det här är ju något som vad det gäller föräldraförmågan, det är ju det som socialtjänstens utredning ska klarlägga. Vad behöver den här familjen för stöd? Vad behöver ungdomen för stöd? Men vad behöver föräldrarna för stöd för att kunna hjälpa sina barn?
Och jag tycker det verkar så otroligt jobbigt att jobba med ert jobb. Alltså, det ska både vara långsiktigt, det ska vara uppsökande, det ska vara frivilligt. Ni behöver samverka med personer som själva kanske inte har förmåga att göra det ni vill att de ska göra. Hur fan orkar ni?
Då pratar vi om det man kallar att bygga en allians. Att vi behöver, för att vi ska kunna komma vidare i de här processerna, så behöver vi ett samarbete.
Med
barnen, men också föräldrarna. Och arbetsallians brukar vi kalla det. Mm. Och då har vi olika sätt att liksom på något sätt följa upp det och mäta mäta det.
Men har ni koll på de här ungarna? För polisen hävdar ju bestämdhet att vi jobbar oss lite för att få stopp på det, och vi griper, de griper ju rätt mycket folk också. Jag har jobbat i poliskorridorerna, jag skulle vilja säga att jag vet ungefär hur det ser ut på de här arbetsrummen nu. Det är liksom, det är chart över vem som är vem och vem som har kontakt och vem som är näst på tur att dö. Så har ni koll? Skulle ni kunna säga så här att ni tror att ni vet vem som kommer skjutas härnäst?
Nej, men där tänker jag, det är en brist vi behöver jobba vidare på och hitta formen för det. Alltså
för då måste ni fokusera skitmycket åt det hållet då, antar jag, eller?
Nej, men jag tror att det handlar om att hitta fungerande samverkansformer där man förstår varandra. Jag tror vi har kommit mycket, mycket längre de sista åren än vad vi någonsin har gjort.
Ja.
Om man tittar nu blir jag ju väldigt inskränkt vid Järva perspektiv för det är det jag kan, men jag tror att man har mycket bättre samverkan idag än vad man har haft, och där blir vi som jobbar och uppsöker är kanske inte så involverade där, och det kanske inte är det viktigaste heller, för det är inte vi som ska fatta besluten, det är inte vi som behöver gå in i de här situationerna, utan det är ju mer samarbete med socialsekreterarna som sitter på kontoren där. Så jag tror att det har blivit bättre, men visst, vi skulle behöva ha en bättre bild.
Men om vi ska fortsätta prata samverkan då, för att absolut, om era samverkanspartners är barnen och föräldrarna, jag antar att ni behöver samverka, den lokala samverkansstrukturen med psykiatrin, polisen och så vidare. Glider eller?
Vi kan väl kanske börja, du var inne på någonting där, just med, för allting handlar ju om att få till en fungerande kommunikation.
Ja.
Alltså att vi kan prata med varandra och förstå varandra. Och det är också som riggat för i de här akuta situationerna, det händer något och det är barn som far illa, att vi pratar om varandra och så förstår vi inte varandra helt enkelt. Men det som du är inne på där, att om man jämför, om man tar då polisen och socialtjänsten som exempel, så kan man säga att polisen jobbar väl kanske 95% med tvång.
Ja.
Och sen har vi lite sån här hjälpa medborgarna lite grann.
Om tid finnes. Vilket den inte finns.
Nej. Och för socialtjänsten så är det ju precis helt tvärtom.
Mm.
Att 95% är frivilligt. Motivationsarbete, frigöra människors egna resurser att komma vidare. Och så har man de där 5% tvång med tvångslagar som är kompletterande skyddslagar som är väldigt ingripande. Så där tror jag att vi ibland... Det som uppgjort för härliga krockar i just den.
Min erfarenhet är ju att det som har ställt till det, alltså de gånger jag tycker att det funkar, det var ju till exempel när vi samarbetade med varandra. Alltså när narkotikarotens ungdomssektion och socialtjänsten jobbade aktivt ihop. Då verkade kulturen och sekretessen vara som bortblåst, för att man löste skiten bara så att det skulle funka. Men i övrigt så tycker jag många gånger att det inte är riktigt. Och nu pratar jag om min gamla erfarenhet. Men hur tycker ni att det funkar? Okej, 95-5 åt olika håll då. Men på vilket sätt jobbar ni med polisen nu? För att ni jobbar ändå med holistiskt samma mål. Att färre personer ska hamna i skit och färre personer ska skjutas ihjäl. Men jobbar ni med varandra ändå?
Ja, och vi, till exempel det här Mumin-samarbetet som vi arbetade ihop med. Då åkte ju socialsekreterarna polisbil. Det gör vi inte.
Vi hade ju det i baksätet rent krasst.
Ja, precis. Och det gör vi inte nu, utan vi jobbar separat på fältet, men vi kopplar på redan vid polisförhöret. Det är också så roligt att du säger att sekretessen var som bortblåst.
Mm.
Och det var den ju inte. Den var ju allra i högsta grad fungerande. Utan jag tror att det handlar om är vad vi byggde då var en förståelse för varandras villkor i arbetet. Uppdragen, villkoret är holistiska målet, att vi faktiskt jobbar för en tidig upptäckt och att de här ungdomarna ska få hjälp. Och en kunskapshöjning åt båda hållen. Vi från socialtjänstens sida förstod villkoren för polisens arbete, ni förstod mitt, och vi bökade fram och tillbaka med det där. Och att vi också
men vi löste det ju. Det var ju det är det jag ute efter. För jag jobbar extremt mycket i kommunen nu. Jag är involverad i jättemånga ärenden där det skiter sig på skolor. Utifrån våldsbejakande radikalisering och så vidare. Skolattacker, var är jag och så vidare. Och det finns ju som en blöt duk över all form av kreativt tänkande. Ibland kommer det från SOS, ibland kommer det från skolan, ibland kommer det från polisen. Där man säger så här, vi kan inte. Mm. Det är som en någon annan ism. Det här måste vara någon annan som löser problemet. Vilket slutar med att ingen gör någonting. Och sen så åberopar de sekretessen som någon form av frilejd för att inte jobba. Och jag får ju hjärnblödning av det. Och då tänker jag, för vi bråkade ju stött och blötte. Mm. Vad kan du göra, vad kan du inte göra? Vad kan du säga, vad kan du inte säga? Då vet vi, nu jobbar vi därifrån.
Ja.
Har det blivit bättre eller sämre? Eller är det ungefär samma? Och vad gör de, den nya, för nya regeringen pratar ju ny lagstiftning och sekretess och sådär.
Nej, men jag tror att det är ungefär samma. Och vi har väldigt olika utgångspunkter. För att det som vi ska göra inom socialtjänsten, det är ju att vi ska ju stötta människor att bygga sina egna liv, men göra det inom samhällets råmärken på något sätt. Så.
Ja.
Medan hur den är, rent krasst, polisen ska jobba med ordning och säkerhet och att lagar efterföljs. Och till viss del kan det här ju krocka om man vill ta genvägar. Vårt jobb, det är ju att försöka motivera folk till att leva laglydigt så, därför att det kommer vara bättre för deras liv i långa loppet. Sådär. Mm.
Och för samhället.
Och för samhället. Mm. Så. Men, och har man lite de glasögonen så, så kan man ju förstå varför socialtjänsten blir så jobbig att ha att göra med. Därför att vi måste ju berätta allt för föräldrarna.
Mm.
Alltså, vi har ju inga hemligheter mot dem vi ska stötta. Och det här blir det ju knepigt så.
Mm.
Så att så länge vi får ta in den det gäller i rummet, då är det ju nästan, aldrig några problem med sekretess. Så, men det är vi ju, det tror jag vi generellt vi är väldigt dåliga på att bjuda in. Jag menar, om man tittar på samverkan med skola, polis och socialtjänst, och så, nej, det går inte för sekretess. Men om vi frågar föräldrarna och barnet, så är det okej att vi samverkar, och kan ni komma med och sitta i rummet då, så att vi säger det som berör er på ett bra sätt, då kan man ju nästan göra vad som helst.
Ja.
Sociala insatsgrupper är ju ett sånt exempel.
Just det.
Där man använder sig av det och får ihop nätverket kring ungdomen.
Mm.
Men jag tror att precis så som vi arbetade när vi byggde upp för 20 år sedan ett samarbete med sjukvården och polisen och vi från ungdomsjouren, så är det samma sak nu. Och det pågår på många ställen i staden och lokalt i olika delar, att liksom vinna det där om och om igen, skapa de här forumen där vi faktiskt pratar med varann. Norrmalmspolisen hade ihop med Norrmalms stadsdelsförvaltning samlade närmare ett hundratal poliser och socialarbetare under en hel dag för att också kunna så här, hur jobbar vi, hur ska vi kunna använda oss av varann, och hur får vi ihop det här när vi står ute i ett skarpt läge? Och samma sak i narkotikaarbetet. Att faktiskt ta chansen och jobba tillsammans, men också få loss lite välinvesterad tid för gemensam utbildning.
Mm.
Så att vi förstår varandra i det här. Och utifrån det, för den här kommunikationen bryts när vi hamnar här. Vi kan inte säga något, vi slutar kommunicera.
Ja.
Då är vi illa ute.
Ja, men
så länge vi håller på och bökar och hamnar i olika delar och till och med kanske
då jag minns alla våra samtal.
Konflikt.
Jag minns då vi rör oss när vi står framåt, mitt i korridoren, liksom mitt i natten, och bara, men vad fan talar skägget, kvinna? Säg vad du ska göra åt det här, och så vice versa. Och sen kroka varm och jobba. Nu ska jag ställa en fråga som är jättejobbig och krånglig, och jag vet vad svaret blir när jag frågar poliser. Men om de här värsta av de värsta, de som är involverade i gängen och är i ung ålder och liksom går runt beväpnade och så vidare, går de att rädda? Eller handlar det bara om att begränsa skada? Om ni skulle få tag på en sån, går de att rädda överhuvudtaget?
Ja, ja. En del går att rädda, absolut.
Mm. Och vad är framgångsfaktorn? Om du skulle liksom punkta de tre absolut viktigaste sakerna för att rädda de här personerna som redan är uppsnurrade in i de här gängen.
Men för en del så handlar, alltså, jag tänker att det, jag tror att om man tittar på individärenden, så det är det väldigt slumpartat. Alltså det kan vara någonting.
Vad det är som är lösningen?
Ja, alltså det är någonting litet. Så det går inte att säga att ja, men gör vi det här så kommer vi att lyckas. Därför att det handlar om vad det är som blir vändpunkten för den personen. Och det kan vara vad som helst.
Det brukar ju vara att träffa Jesus eller träffa en tjej.
Det kan vara att träffa Jesus, det kan vara att träffa en tjej. Det kan vara att mormor dör och man får dåligt samvete för man hade ju lovat mormor att man inte skulle gå den här vägen och nu är det för sent. Så.
Mm.
Små saker. Och det viktiga med det är väl att vi får aldrig ge upp det för att vi vet aldrig när den här lilla vändningen kommer. Nej. Så att fortsätta kämpa, inte ge upp utan tro på förändring och tro på hopp. Och för de allra flesta så kommer det en dag när man ger upp och inte orkar längre. Så jag vet att det var jätteroligt när vi började vårt arbete i Rinkeby här för några år sedan med att bygga upp den här filialen så kom uppsökande mig. Då hade de fått kontakt. Det var en 23-åring som kom fram och var jättepratig så, och ville ha kontakt och han ville ha hjälp för nu var han färdig med sitt missbruk och sådär. Så.
Mm.
Medan alla andra bara vände om ryggen. Så. Och sen när vi höll på att bena lite grann så insåg jag ju att ja, men det här är ju en kille som jag och Pia när vi jobbade på Mini-Maria hade kontakt med 5 år tidigare.
Ja.
Så han hade ju en positiv bild i ryggen.
Krattat.
Vi hade krattat. Mm. Och han var inte redo då, men 5 år senare då är han beredd att ta chansen. Därför att han visste att det fanns ett samhälle som var beredd att hjälpa honom.
Hörrni, jag har några så avslutande frågor. Som är lite kortsvarsfrågor, vilket det inte är. Men hur ser lösningen ut? Och jag vet att det är en 10 000 kronors fråga. Men hur ser lösningen ut? Det här kommer inte lösas på ett år. Det kanske inte ens kommer lösas på 10 år. Men vad kommer till slut vara lösningen enligt er?
Ett brett arbete. Arbeta hela linjen. Från förebyggande arbete och med de akuta insatserna.
Mm.
Och att göra det i samklang. Vi behöver ju hela tiden utveckla både våra metoder och arbetare men också samverkan. För att få våra samhällets insatser att bli en helhet. Men det är ett omfattande arbete. Det finns inte en liten grej. Det är väl ofta det som hade varit väldigt skönt. Att bara vi gjorde det här så vet vi att det fungerar. Men det kommer att vara ett hårt och långsiktigt arbete. Där vi behöver en enorm uthållighet. För alla oss som möter barn. Och ungdomar och skapa goda uppväxtmiljöer under lång, lång tid.
Jag tänker att det är jätteviktig förändring för att kunna lyckas bättre med det förebyggande arbetet.
Mm.
Det var de här höjda straffen för vapeninnehav. Och det kan låta jättekonstigt, men det gör ju att det blir ju mindre vapen på gatan.
Mm.
När man häktar alla som går med ett vapen.
Mm.
Och det gör att vi kan börja jobba förebyggande. För nu kan vi röra oss i de miljöer där vi tidigare som socialarbetare, för att vi är så dåliga på att ta emot automatvapen eld.
Till skillnad så, från andra.
Nej, precis. Exakt. Ja. Nej, men så det gör ju att då plötsligt blir det möjligt för oss att jobba förebyggande i de här miljöerna. Också att de här mest drivande personerna lyfts bort ur miljöerna, ja men då kan vi gå där och fånga upp de här yngre. Så här. Men har vi inte det här breda arbetet, jobbar på alla fronter, då blir det ju ingenting gjort. Så.
Det var min nästa fråga. Vad tycker ni om, för nu skriks det, hårdare nyper, fler ska kastas in i fängelse, de ska sitta under längre tid, fler brott ska häktas på, alltså, och mer tvångsmedel, hårdare reaktiva tag. Vad tycker socialtjänsten om det? Vad tycker ni två om det? Ni behöver inte klä skott för hela socialtjänsten.
Tack, då var det mycket lättare. nej, men jag tror att det finns en risk med om du inte ser någon framtid.
Mm.
Som 20-åring så tror jag att det finns en risk att allting bara blir värre. Jag tycker det är en jättesvår fråga. Det är inte givet att vad som är bra eller dåligt i det här, tycker jag. Men just att ser du inte att det finns ett hopp när du är 20 år och hamnar i ett fängelse, i fängelse. Så det är ändå skillnad på att man ska sitta inne 2 år och veta att ja, men det finns någonting där framme. Därför att det är någonstans många av de här mognar i 20-22 års åldern. Det är då man börjar inse att ja, men det här kommer inte hålla.
Mm.
Om man precis där får ett 12-årigt fängelsestraff.
Mm.
Det är klart att varför ska man göra en livsstilsförändring då? Okay. Varför ska man inte bara bli badass inne på Kumla då?
Mm. Pia?
för varje, alltså jag tänker att man behöver tänka på hur påverkar det här systemet. Alltså när vi gör förändringar i någonting, hur påverkar det hela systemet? Jag instämmer med vad du säger där. När vi började att pröva våran Mumin-samarbete, alltså att hjälpa ungdomar vidare till vård och behandling för den äldre målgruppen. Då jobbade jag en period med en grupp som var riktad mot, inom polisen, som jobbade mot unga vuxna livsstilskriminella. Och då tänkte vi innan så här, nej men de här, vi har ingenting att hämta här. De kommer ju inte vilja någonting. Ja. Mm. Och vad vi kunde konstatera var ju att väldigt många var väldigt hjälpsökande.
Okay.
Och faktiskt ville förändra sin livssituation.
Jag förstår. Usch, det här är så komplext. Är ni någonsin rädda? Ni rör ju samma miljö som poliserna rör sig, förutom att de har ju utrustning, mental förberedelse och våldskapital. Är ni rädda när ni jobbar?
Ja, men det har hänt. Jag har ju absolut hamnat i situationer så. Alltså, jag har blivit hotad på Rinkeby torg mitt i natten. Inte en polis i sikte, knappt en annan människa. Det var jag och min kollega, vi stod ensamma. Och jag visste att det här är en kille som kan vara beväpnad. Mm. Så det är klart att man hamnar i situationer så.
Ja, och jag tror sällan. Jag tror att många socialarbetare, i synnerhet om man har jobbat uppsökande länge, så kan det bli en falsk trygghet att vi har pratat oss ur så otroligt många situationer genom åren och hamnat i tokiga situationer liknande den som du beskriver, Oskar. Men på något sätt har vi också haft tur, vilket gör att risken är ju att det tilltar någon form av hybris. Att ja, men vi snackar oss ut ur vad som helst. Men just den där situationen, just så hamnar man, inser att så här, nu är det för sent, nu står vi här på Sergels torg mitt i natten, finns inte en polis i sikte för att ha varit något stort någonstans. Mm. Hur tar vi oss ur det här? Så det är ju också en aspekt som det här med skjutvapenvåldet aktualiserar ju det också, att vi kommer behöva tänka kring, och vi behöver tänka kring vår säkerhet.
Ja, såklart.
Vi bedriver socialt arbete där det är möjligt att bedriva socialt arbete.
Ja, med hänsyn till er egen säkerhet, såklart, ja. För den är faktiskt ännu viktigare.
Mm.
Sista frågan. Vi har ju väldigt många lyssnare. De allra flesta av dem är varken poliser eller socialsekreterare. De är morsor och farsor och arbetstagare och arbetsgivare och så vidare. Medskick till dem. Många av dem har barn. Ett sista medskick till våra lyssnare.
Prata med dina barn. Prata mycket med barn.
Om?
Om allt. Ha en tät dialog. Och visa kärlek. Så att den dagen någonting händer så ska ditt barn komma till dig direkt.
Jättebra. Pia?
Ja, förmedla bilden av ett samhälle där vi hjälps åt. Så jag tänker det är viktigt, som lite motvikt till att som förälder förmedla de värderingarna att samhället, vi löser väldigt mycket tillsammans.
Och det får ju bli en väldigt bra motvikt till det avsnittet som vi hade förra torsdagen, där Säpo har flaggat upp unga män som lider av ett ganska stort samhällsförakt och icke-tro på demokrati som en av vår tids stora hot mot Sverige. Så det kan man väl också försöka motverka. Men ändå håller på, så att säga, som förälder. Grattis alla ni som föräldrar. Vilket jävla jobb ni har. Inklusive oss då. Hörrni, tack snälla för att ni kom och gav oss en djupare inblick och förståelse i socialtjänsten och ungdomsjourens superviktiga arbete. Tack Pia och Oskar.
Tack så mycket.
Tack.
Och vi är tillbaka efter pausen. Då ska jag brinna ut på någon rövhatt. Vi får se vad det blir.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Det här är avsnitt 305. Och Lena har just förtjänstfullt intervjuat två ljuvliga individer. När vi spelar in det här så har jag ännu inte hört den här intervjun.
Så att, men visst var den bra?
Den var superbra. Det vågar jag ändå lova att den var. Ja. Det här ser jag fram emot. Men du... Några spontana reaktioner, tankar eller medskick rörande dagens tema till våra lyssnare ändå?
Ja, men jag skulle säga att de tänker ju precis som många av de vi har runt omkring oss som är på det här spåret. Alltså att man behöver göra båda sakerna. Det behövs hårda nyper, stränga liksom, hit men inte längre. Vi behöver få bort de värsta. Men vi måste också förebygga, stoppa i tidigt kanske stadie. Och de pratar ju om att de involverade, alltså socialtjänstens jobb att motverka det här börjar ju redan på MVC,
ja,
BVC,
ja, ja,
föräldrar, utbildningar och att knyta kontakt med samhället tidigt så att man vet vart man ska gå som förälder när det börjar skita sig.
Det tror jag är superviktigt.
Och de skriker ju och efterfrågar mer samverkan, bättre samverkan mellan de olika aktörerna för att det inte ska vara stuprör. Utan, och det hör vi ju gång efter gång efter gång. Vem man än pratar med så vill man ju ha mer samverkan. Och också att de är enormt överens med oss om att det här kommer inte lösa sig i år, utan det här kommer vara ett långsiktigt arbete. Uthållighet.
Ja, vi kan ju vara glada för att det finns människor som Sospia och Oscar.
Ja.
Verkligen.
Ja, verkligen. Och tack snälla för att ni kom och gästade podden och gav oss lite mer kunskap om ungdomsjouren.
Tack för det. Men du Lena, innan vi skiljs åt, du och jag och från våra härliga lyssnare, så får vi oss en rövhatt idag eller vad?
Det ska ni få.
Härligt.
Absolut.
Härligt. Då kan vi först bara informera lite kort om vårt Instagramkonto, Ljungdahl och Ginghede, och för den delen en mejladress, hej@ljungdahlochginghede.se.
Lenas rövhatt.
Jaha, vad står på programmet så att säga?
Ja, men idag blir jag lite djup.
Oj. Jaha.
Och sorgsen.
Nej.
Nej men alltså, vi i min familj har vi ju 3 grabbar i tonåren.
Ja.
Och de är ju någonstans runt liksom 15-20, alla 3. Med alla de utmaningar som det är. Och vi pratade här om kvällen, jag och min man, att fy fan vad vi är glada att vi växte upp när vi växte upp och slapp växa upp nu. Så dagens rövhatt är nutiden.
Aha, fasen, den är svår spännande grej.
Ja, och då tänkte jag så här. När vi skulle närma oss, ja, men när man skulle börja dricka alkohol eller hänga liksom med sina vänner och sådär. Och nu är jag fullt medveten om att allt var inte bättre förr. Väldigt få saker var kanske bättre förr. Och jag är också fullt medveten om att alla har haft det olika. Jag kommer prata utifrån min kontext versus min son kontext. Så ni kan sluta mejla redan nu om att ni har haft det på ett annat sätt. Jag bodde i Vikings Hill, ett sånt här tjusområde. Väldigt mycket social kontroll. Och när det skulle börja drickas alkohol, då gick det till som så att man ringde från en fast telefon som satt på köksväggen. Det vill säga alla i familjen hörde alla ens samtal. Just typ. Det. Ja. Yeah. Sen så hoppade jag på min lila sprayade treväxlade cykel med boxstyre. Yeah. Och så cyklade jag hem till, om vi nu skulle vara hemma hos Martin eller Nisse eller Ridan eller vem vi nu skulle vara hos. Och sen hade nog några av oss kanske lyckats stjäla en deciliter vin ur någons flaska i någon liksom sherry av något slag. Och så kom vi till den här platsen. Alla föräldrar visste var vi var. Alla föräldrar kände alla av de andras föräldrar. Vi gick alla i exakt samma klass. Det var väldigt lite andra som liksom kom in i systemet. Det värsta som skulle kunna hända var att någon blev för full och typ kräktes i Martins morsas säng. Och så fick man sig en rejäl jävla avhyvling på morgonen. Både av Martins morsa och sen sin egen familj. Därför att det gick ju liksom som en löpeld. Det fanns inga obehöriga som kom fladdrade. Det fanns inga Snapchat-kartor. Det var inga ungar på andra sidan stan som kunde se via en Snapchat-karta att det är jävla massa människor plats i ett visst område.
Men nu blir jag ändå lite nyfiken, för vi är ju ändå tämligen jämnåriga.
Ja, du hade inte Snapchat, Anna.
Nej, det hade verkligen inte. Nej. Men däremot så var det ett utbrett fenomen att ungdomsgäng sökte upp fester och kom och trashade här. Ja. Ute på landsortsbygden.
Så var det inte där jag bodde. Aha, mest troligt för att det gick en buss i timmen. Och sista bussen gick 22.50.
Ja.
Det vill säga, det var en lång väg tillbaka.
Okay.
Mm. Nej, men jag må vara liksom fredad och sådär. Men de som kom till festen var de som var på festen. Och kom det några dragandes så var de inte där i alla fall för att råna hela hemmet och bar pistol, liksom.
Visst det.
Ja. Vilket gör att det var liksom, och de som blev mobbade i skolan, självklart för sig gick mobbing. Men när man lämnade skolan, då lämnar man också mobbingen. Och då fick du en frizon till att vara tillbaka till skolan dagen efter. Det fortsatte inte i telefonen, in i ens rum och så vidare.
Sociala
du kunde
medier.
Inte, ja, exakt. Och du kunde inte, exakt. Ingen hade telefon. Det som hände på festen, det visste bara de som var på festen. Mm. Inget filmades, inget fotades.
Det var ju
inget
tur
lag
ändå.
Ja, det tackar.
tackar.
Men alltså, man kunde, det var så jävla tryggt och skete sig. Då var det liksom två som flög ihop och slogs typ, max. Mm, mm. Eller någon som blev för full. Och dagen efter så visste man att det är samma människor som ska gnugga mig mot imorgon. Så man fick jobba sig igenom den jävla konflikten. Du hade samma kompisar, jag hade samma liksom vänner från någonstans mellanstadiet upp, en bra bit upp. Det var liksom... Och ingenting filmades och fotades. Och jag kunde inte sitta hemma och liksom se på en Snapchat-kart att mina kompisar som har sagt att de inte ska hitta på något särskilt ikväll är alla på samma ställe.
Oh.
Därför att jag ser... Alltså,
vidrigt.
Du vet.
Oh.
Så när jag då försöker... Ska jag prata då med våra ungar? Alltså det, jag blir så sorgsen över att de måste växa upp nu i den här jävla piss... Tiden. Där det är så många du vet, alla känner folk som har blivit rånade så. Jag visste fan ingen som hade blivit. På min tid då var det typ, det man var rädd för, det var de som var med i VAM, som gick runt och skallade folk i Gamla stan. That's it.
Och de här som gick omkring med nunchakos, då var man lite rädd.
Exakt. Exakt. I mitt område det var det liksom, chilenarna var lite läskiga och VAM var lite läskiga. Ja. BSS var spridigt. Alltså det var, that's it.
Ursäkta.
Vilket är helt... Ja men, det låter som att jag är från 1920, men det var så när jag växte upp.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Och utmaningarna som våra barn har nu är fan i mig inte rimliga sett till vad våra stackars homo sapiens hjärnor är byggda för. Mängden information, mängden skit de som manglar sig igenom via telefonerna. Mm. Jag läste fucking Kamratposten och sen gick Bamse Kamratposten och sen gick jag över till Okej, Frida och Veckorevyn. Det var där jag fick min sexualundervisning.
Jäklar, alltså.
Och nu låter jag ju som en bakåt. Men just till våra ungdomar, jag tycker fan i mig inte att de har det lätt.
Alltså, zoomar man
tempot.
Ut, ja, jag tänkte ju säga det. Så alltså, zoomar man ut och får lite perspektiv på det här, så är det ju egentligen helt sinnessjukt det här du säger.
Ja.
Alltså de matas med, som du säger, information. Tempot är uppskruvat. Du ska prestera, du ska vara snygg, du ska vara vältränad, du ska leverera och så vidare. Och samtidigt, under den här tiden så har ju inte någon nämnvärd evolution skett vad gäller den mentala delen.
Hjärnan är för fan 40 000 år gammal.
Så att liksom samma hjärna ska hantera trippelt upp vad gäller input och beslut. Och allt.
Ja, men det är fruktansvärt. Och jag blir bara så ödmjuk inför... Gud vad mycket de behöver... Alltså när vi var små behövde vi inte fundera på... Det här klippet jag tittar på, är det en riktig människa eller är det en AI som försöker lura mig?
Sjukt alltså.
Bara du vet, ser jag Birgit Friggebo prata, då är det ta mig fan Birgit Friggebo som pratar. Det har inte suttit någon jävla hacker i Ryssland och tillverkat Birgit Friggebod. Nej, det är förfärligt. Ja. Och jag känner mig, jag har aldrig känt mig äldre än exakt detta ögonblick när jag drar av den här rövhatten. Men jag äger min ålder just nu och bara konstaterar att stackars jävlar, och då vill jag landa i, om nutiden är rövhatten, då är vi vuxna anstiftare och medgärningsmän om vi inte gör allt vad vi kan för att försöka. Och du kommer inte få hjälp av din ungdom. Din ungdom som inte har någon frontallob kommer tycka att det är en jävla pissidé att du stryper antalet precis. Appar. Och de kommer tycka att du är en riktig jävla fitta. Mm. Och då är det ditt jobb att vara en riktig jävla fitta. Anna, du får välja på fitta eller rövhatt. Faktiskt.
Det var det att välja på. Det var precis det jag också lite grann funderade på i den här dystopiska sinnesstämningen jag befinner mig just nu. Kan det ändå vara lite, alltså på något sätt skänker det väl ändå lite tröst att ungdomar idag faktiskt inte har något att jämföra med. De vet inget annat. Därför att det här är liksom normaltillståndet för dem, på gott och ont naturligtvis.
Ja, men vi ska tänka om dem som en dement vet inte att den är dement. Så det vi tycker kanske mer synd om dem än vad de själva tycker.
Ja, men faktiskt. De kanske inte lider av det på samma sätt som vi föreställer oss att de ska göra. Därför att de vet ingenting annat.
Fast vet du vad? Jag hörde häromdagen någon studie eller vem någon som pratade om det. Att just för det här med popcorn, att det, liksom är, det går för snabbt och det finns ett för stort utbud. Mm. Jag menar, om jag skulle nämna vid namn de som jag umgicks med och så vidare, så skulle jag kunna rabbla upp allihopa. Mm. Om jag ska fråga min son, han har ju liksom 500 pers i hans telefon. Och då hörde jag en studie som sa att dagens ungdom, det finns en risk för att de kommer bli sämre på att skapa relation. Därför att vi har behövt stötas och blötas och nötas och ta oss förbi pucklarna och knutarna. Därför att det är de här som står till buds. Du bor i det här kvarteret och det är det här gänget du kommer åka buss med och så vidare. Men om du har 40 andra i telefonen, alltså du vet, jag ska på fest på Hansens stan, hos vem? Ingen aning. Det är någon som, du vet, någonting via Snapchat. Man bara, va? Alltså, och jag har ingen kontroll.
Nej.
Därför att jag känner inte de här människornas föräldrar. För att vi sitter inte på samma föräldramöte. Vi åker inte samma buss. Jag har ingen aning.
Så att, men det är helt sjukt. Och det här,
risken är att man blir dålig på att skaffa sig långvariga och djupa relationer. Oavsett om det är kärlek, kollegor eller vänner. Därför att det går för snabbt och de tvingas inte investera tid i att stå kvar när det blåser.
Nej, och de tvingas ju också göra en jävla massa val som de inte skulle behöva göra. Alltså jag tänker att samma resonemang kan ju appliceras på ta med fan allt. När vi, när vi var 12-13 bast och satte på tv, ja då hade vi ettan och tvåan. Jaha, på ettan var det myrornas krig, då får det bli tvåan.
Lagt kort ligger.
Och där kunde det vara lagt kort ligger, eller så kunde det vara nyheter på finska. Det var liksom vad man hade då till buds. Och det innebar ju naturligtvis att du slapp hålla på med massa mentala processer att välja bland 28 kanaler, 43 filmer. Alltså bara en
och
sån
det gjorde
sak.
Också att du tittade från A till Ö. Nu kan jag ju se hur mitt barn, han får själv välja vilken film vi ska titta på. Och om jag inte är som en iller, och jag är sån, jag säger du lägger din telefon på byrån i hallen när vi är hemma.
Det jag menar.
Då åker den upp så fort det är pyttelite temposänkning i det vi tittar på, då åker fan telefonen upp och så börjar det scrollas. Och jag ska inte kasta bara mitt barn under. Jag är fan likadan. Ja, därför att vi har matats in i ett system och det kan fan i mig inte vara nyttigt. Så nu har vi börjat här hemma. Vi gör en sak i taget. Vi gör inte, vi multitaskar så lite det bara går, utan vi gör en sak. Nu bara äter vi. Sen bara tittar vi på en film. Mm-hmm. Och nu vet jag ju att du får panik eftersom du måste ha två olika kanaler på för att kunna skriva bok. Men du är vuxen och får välja själv, Anna.
Nej, men alltså, jag älskar det här som du beskriver. Tänk om man skulle införa det. Man kan i alla fall testa i någon form av light-skala. Man kanske inte kan bygga rum på en dag eller vad man säger. Men man kan ju ändå... testa att ta ner tempo.
Och det är fan inte smidigt. Och man måste verkligen vara ödmjuk inför att du själv har lagt till dig med vissa saker som är egentligen helt orimliga.
Innebär
om du bara
här,
zoomar ut lite grann.
Innebär det här också att om du ska laga en god rätt och du behöver det där receptet, då går du till litteraturen så att säga. Du går till Morannas kokbok. Eller, för du...
vet du vad, Anna? Jag har aldrig kollat på ett recept på min telefon. Okay. Jag har en perm och i den har jag klippt ut.
Nej.
Jo. Jag har tejpat recept på hårda A4-sidor i en klickperm. I mitt skafferi. Jag står bredvid mikrovågsugnen.
Hjälp. Wow.
Att laga mat, det gör jag antingen wingar jag det. Eller så lagar jag liksom mormors gamla stek. Och då ska det fan mormors gamla recept ligga på bänken. Det finns inget mellanting.
Då tar du fram ditt kärlknölsrecept.
Korrekt. Om jag nu skulle få för mig att laga kärlknöl till någon. Nej, men hörni.
Intressant.
Det här är Bakåtsträvarpodden. True crime på riktigt.
Ja, precis.
Nej, men nutiden blev veckans rövhatt. Jag tycker att den är förfärlig. Sett till barnens möjlighet att ha tråkigt. De har fader mig aldrig tråkigt, våra barn.
Mm. Bra sagt, Lena. Jaha, här, men det här var peppigt.
That's it. Ja, men så är det. Nästa vecka får du chansen att göra en veckans lista istället.
Ja, det ser vi fram emot. Hörrni, ja, ta hand om er där ute. Och varför inte testa? Gör en sak i taget ikväll.
Gud vad spännande. Och så skickar ni DM och hur det går.
Ja,
ha det fint.
Ha det bra.
Bye.
Bye.